Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, ni som lyssnar på den här radion, ni har hört Erik Eriksson berätta om sitt, ja, halva sitt liv. För han idag är 87 år, fyller 88 år. Och i förra programmet så kom vi fram till 1980. Så då berättade han väldigt mycket om, ja, hur han lärde sig alla busslinjer här i Tyresö. Och hur han hamnade i Trollbäcken, eller i Hanviken som det heter. Och hur han byggde sitt hus. Så nu... Välkommen igen, Erik Eriksson.
Tack så mycket för det, tack.
Ja, så nu får du berätta vidare, för att vi nu, historien stannar i där 1980.
Ja.
Vad hände då?
Då var det så att jag var klar med huset på Bäckvägen. Det blev i mycket bra skick.
Du hade köpt ett hyreshus?
Jag hade köpt hyreshuset, Trycksvärtan 6, Bäckvägen 139-141.
Ja, och du gick från att hålla på med godis... till att bli fastighetsförvaltare?
Ja, det var båda delarna samtidigt.
Ja.
Och,
men du sålde sen godisverksamheten?
Ja, det var så här att min pappa hade då en agentur från England med ett tuggummi som hette Bobby. Det var 10-årigt tuggummi.
Mm. Det berättade om i förra programmet.
Jag höll på med frimärken också. Så jag hade klippkort till London i princip. Kunde åka med spis en vecka för 405 kronor med frukost.
För i förra programmet berättade du om att du hade två olika yrken eller sysselsättningar. Du hade jobbat med godis jättelänge tack vare din pappas firma. Och sen hade du börjat med fastighetsförvaltning. Nu får du berätta om ditt 80-tal. Vad hände när du bytte bransch?
Ja... Det var en omvälvande tid.
Mm.
I och med att jag hade sålt godisrörelsen så tänkte jag att nu får jag en massa fritid över.
Mm.
Vad ska jag göra? Jag skulle gärna vilja ha ett servicejobb. Men det kom jag på det att tänk vilket försprång jag har framför andra fastighetsägare om jag gör mitt jobb till ett servicejobb.
Jaha, att du själv jobbar med det samtidigt.
Jag skötte ju allt så...
Jaha, du menar att du anställde ingen?
Nej. Jag hade hustomtar och sen anställde jag då folk.
Ja.
Så jag skötte... Och min fru hjälpte ju till med att skriva hyresavier och så vidare. Va?
Mm.
I bokföringen alltihopa. Och det där huset på Bäckvägen, när vi var klara med det, då ringde grannvärlden. Som ägde huset bredvid och det han som ägde huset mitt över gatan och frågade om vi ville köpa det också.
Jaha, så du utökade...
Då blev det nästa hus, Trycksvärtan 5, Bäckvägen 135-37.
I vilket område?
Det var Hägerstensåsen.
Hägerstensåsen, ja. Det är där du höll på.
Ja, och sen var jag på en fest efter min moster fyllde år och då hamnade jag bredvid en... äldre dam, jag sa att nu har jag också börjat med hus. Om du vill ha hjälp med förvaltningen så gör jag gärna det. Och det dröjde inte med någon vecka förrän hon frågade om jag kunde hjälpa till. För hon hade fastighetsägarna som skötte sin bokföring. Och jag ansåg att det var onödigt att få reda på om sopkostnader och så vidare. Men jag fick hjälpa henne med förvaltningen och efter några år så frågade hon om... Så att nu börjar jag bli så gammal så nu vill jag sälja huset. Ja, men vill du sälja så köper jag mer än gärna.
Men Erik Eriksson, måste fråga så här. Var det så schyssta tag på den tiden? För att om jag fattar det rätt när man läser nyheterna idag så är fastighetsbranschen en sån här bransch där folk lurar varandra. Det är väldigt många såna här... alltså man kan ju läsa om fastighet som inte sköts ordentligt.
Ja.
Folk köper och säljer. Alltså det verkar inte vara... Du låter ju som en person som brydde dig om dina fastigheter.
Ja, men visst gjorde jag det. Jag försökte att se till att det fungerade så bra som möjligt. Mm. Och jag fick ju då förmånen av henne så småningom. Att hon hade ringt till mamma och pappa och frågat om de trodde att jag kunde sköta den där.
Mm.
Och det trodde mamma och pappa på mig och jag fick köpa den där huset. Mm. Så det var alltså ett... 21 lägenheter, 1313 kvadratmeter, stora balkonger i sjöutsikt mot Mälaren på Orvarådsväg.
Mm. Så du blev fortsatt. Men höll du på även hemma och fixa med ditt eget hus då? På Hanviken?
Nej, det var inte mycket. Utan nej, den var ju,
det var ju
den,
nytt.
Den var ju färdigbyggd.
Ja, du behövde inte det?
Nej.
Nej.
Men jag menar, det ynglade av. Så, och när vi sålde godiset, då fick jag ju massa pengar.
Mm.
Jag fick bra många miljoner. Men jag
du fick det? För det,
ja, godisavdelningen. Jag hade alltså, det var så här att godiset började jag med i mitt dubbelgarage. Jag hade gamla flipperspelare, jukeboxar och sånt där en gång i tid på ungdoms.
Ja.
Det åkte ut.
Ja.
Alla som ville ha en flipperspel fick det under förutsättning till att jag aldrig behövde komma dit och reparera. Men,
det var innan dataspelen?
Ja, visst stod jag. Och sen kom godiset dit och där fanns det då i några halvår eller något sånt. Men sen var min goda vän Berra Mattsson. Han hade ju köpt Annas pepparkakor i Johanneshov först. Sen flyttade han till Bandhagen, men han höll på att bygga här på Radiovägen.
Ja!
Och Berra sa det, ja, men du kan få hyra mig 100 kvadratmeter på mitt överplan. Så där fick jag hyra 100 kvadratmeter.
I Lindalen?
Ja, Radiovägen.
Radiovägen.
Ja, visst.
Så ni var kompisar?
Jo, ja, visst.
Men då måste du tala om, hur kan det komma sig att Annas pepparkakor blev så stora? Vad var hemligheten där?
Nej, men det var ett bra recept. Mycket bra recept. Och ja, framför allt den stora uppgången med Annas pepparkakor, det var att den exponerades på sötvarumässan i Köln.
Och sen såldes på Ikea.
Ja, ja, men den fanns, amerikanerna blev ju vansinnigt förtjusta i den. Så de satte ju igång och, med julproduktionen här i juni.
Jag vet, vi bor ju i närheten. Så att
det finns väl inte någon som inte känner lukten.
Ja, visst. Om man tänker, är det jul redan? När vinden ligger på.
Ja,
men vad roligt. Så du behövde också stora lokaler för ditt godis. Vad var ditt bästa godis då? Vad såldes bäst?
Refreshers.
Vad heter det, sa du?
Refreshers. En cola.
En cola?
En sur cola.
Jaha.
Det finns inte många som inte har ätit dem. De bör vara något yngre än vad du är. Men de i 40-årsåldern har med säkerhet ätit en eller annan. Och det gick bra. Ja. Det gick mycket bra. Det gick så bra så att rekordet sattes väl en månad när vi fick 3 stycken 40-fotscontainer med 33 pallar varje gång. Mm. Alltså 99 pall på en månad. Och i huvudsak gick de direkt till Pressbyråns lager i Finnsborgsgatan i Spång.
Men så, när du då, i och med att du berättade i förra programmet om hur du jobbar med det här.
Ja.
Saknar du inte godiset sen när du bara sålde det? Eller är du fortfarande liksom inne i godisbranschen eller kan godisbranschen?
Jag hjälper en god vän.
Mm.
Som har hus på Midsommarkransen bland annat. Med förhandlingsframställan och sånt där.
Mm.
Och det brukar jag få ersättning i form av lite prover.
Du gillar godis?
Jag har goda vänner som utan tvekan äter. Så brukar jag kunna bjuda.
Ja, men alltså, du ser ju inte jätteövervikt ut. Hur klarar man av att leva med godis?
Ja, det är... Ja.
Dina barn, har de förätit sig på godis?
De äter inte mitt godis. Oh nej.
Nej, det gör de inte.
Nej, aldrig.
Nej.
Aldrig.
Nej.
Våra yngsta dotter, jag åkte ju runt då på mässor till olika grossister och visade mina produkter.
Mm.
Och jag vet vid ett tillfälle då jag stod ner i Norrköping. Och då hade Marabou-försäljaren sin lilla dotter där. Och de såg ju mina klubbor och mina olika sakerna med kompongrejer som de inte hade.
Mm.
Och var ju jättesugna på sånt där. Och han kom ju fram och frågade, kan du hjälpa mig med lite prover? Ja, det är inga problem. Vi kan byta. Jag ska hem till Stockholm ikväll. Det är bara att... Du får komma och ta hur mycket du vill, jag kan åka tomt. Mm. Du kan säkert göra ordningen på sig åt mig också.
Mm.
Och sen kom jag ju hem då, mitt i natten. Och hällde upp det där på köksbordet hemma. Och när yngsta dottern kom hem då så sa hon, hur kan någon vara så dum så de bjuder bort sitt Marabou-godis mot ditt godispappa?
Ja, just det.
Men barn och bagar.
Ja, precis. Men du får berätta lite mer. Tyresö och ditt liv i Tyresö.
Ja.
De sista 45 åren, förra programmet slutade vid 1980. Vad har du för mer erfarenhet av Tyresö, tycker du? Vad betyder Tyresö för dig?
Ja, det har ju varit en utvecklingskommun och jag har trivts här jättebra. Efter min session på Annas pepparkakor, en trappa upp där, så visade sig det att jag hade för litet. Så då började jag leta och hittade en fastighet som låg i Vändelsövägen. Bredvid Eltjänst, alltså Lita Skrin, det var ett tryckeri mellan Eivors klädfynd och... Ja.
Det som är köttboden och bageriet idag?
Ja, bredvid den. Det är en däckverkstad nu.
Det är en däckverkstad nu? Jaha, nu vet jag vad du menar. Ja. Där hade du lokal.
Ja, visst. Jag hittade den på över 400 kvadratmeter då och tänkte, vad stor, så här mycket behöver jag inte. Och sen såg jag en liten annons där ett företag sökte lokal. Och jag ringde och då kom Liz och Anders Remius med Anders bror Erik. Och sa, ja men det här är utmärkt för oss. Det var HL Display.
Vad heter de, sa du?
HL Display.
Vad gjorde de?
De gjorde skyltar och reklammaterial till alla affärer. De blev jättestora börsnoterade.
Och då kunde ni dela på den lokalen?
Ja visst, och sen var det för trångt för oss båda.
Ja. Men det området i Trollbäcken, det har ju Eltjänst har ju faktiskt överlevt.
Oh ja.
Ja, Eivors gjorde inte det.
Nej.
Köttboden fanns inte då förut, va?
Nej.
Ja, och sen har Svalling, ska vi inte prata om den.
Det nej.
Vad heter den järnaffären som heter så, järnaffären?
Ja, just det. Men att det fanns ju alltså det fanns ju
alla möjliga småaffärer.
Ja,
det var en företagsgata, kan man säga.
Just Kalle Mikos hade ju bilverkstad där, Kumla bil, där Ica ligger nu och så vidare. Ja. Och jag menar, visst, det var ju annorlunda. Men...
Hade ni någon företagarförening där också?
Ja, visst.
Vem var det som ledde den?
Ja, det var Hasse Gynge i stora drag. Och
ja, Gynge är ju den stora...
Han är stor.
Han är nog Tyresös mest kända företagare, tror jag.
Ja, visst är Hasse det. Ja. Visst är Hasse det, utan tvekan. Jag menar, vi hade ju mycket god kontakt.
Ja.
Vi hade mycket god kontakt, han och jag.
Ja. Och han för de som inte vet det, så var det hans pappa som såg till att hela Trollbäcken bebyggdes.
Ja,
sålde tomter. Ja, och Hasse Gynge själv körde grus och sen startade hans Trollbäckens trä.
Ja,
som har legat på lite olika ställen.
Ja,
det
visst.
Som nu heter Byggma.
På
slutet av Bormavägen.
Jo, visst, men innan dess låg de alltså nere på vänster sida av Hammingsbacken. Där radhusområdet.
Där började han.
Ja, och sen flyttar de då till bredvid soptippen på gamla vägen.
Ja, just det.
Här kommer du.
Ja.
Men
det var det bra företagsklimat där på...
Ja, visst. Det var...
nu pratar vi 80-tal alltså.
Ja, visst.
Hur länge höll du på där då?
Jag höll på... det var inte mer än ett par år.
Mm.
Det var ju för trångt. De ville ha större lokal och jag var för litet för mig. Så jag letade efter annan lokal och hittade en annons då där en konkursförvaltare ville sälja en kok. Och jag tog kontakt... Det var på Radiovägen, alldeles bredvid, Lennart Svenssons Albrö, Radiovägen 1517. Och de hade haft en ytförädling, de hade gjort skohyllor och grejer.
Mm.
Och det var en, ja.
Så då hamnade du där, för där fanns det ju också en företagarförening, va?
Ja, det var
och det hette väl Steg ett efter...
Jag vet inte, jag var med i Troll eller Hamviken eller Tyresö.
För det var väl också så att det var väldigt mycket småföretag i Tyresö?
Ja, visst.
Och du som då är i år fyller 88, jag vet att det är väldigt många av de här företagarna som är plus 80 idag.
Ja.
Eller hur?
Ja, men vi är många som har uppnått en mogen ålder.
Exakt.
Vi har passerat bäst föredatum praktiskt taget allihopa.
Ja. Men vad hände sen då? Fortsätter du med...
Ja, det var ju så att...
För du sa i förra programmet att du fick välja mellan fastighetsbranschen eller godiset. Eller tagga ner.
Ja, visst. Jag menar att...
Gjorde du det?
Ja, det ynglade av sig, för godis fortsatte, och innan jag taggade ner så var det så att Vändelsövägen blev för liten.
Mm.
Och jag hittade detta hus på Radiovägen 15-17 då. Och det visade sig det att han hade belånat i PK-banken för 1,5 miljoner. Sen hade han sålt det till en bulvan för 200 000. Det tyckte inte PK-banken om. Men dessutom hade han fått rivit kontoren och köpt virka av Hasse Jünge för 100 000.
Oj.
Så Hasse Jünge hade ett pantbrev på Skorstensröken. Oj. Och jag åkte till Hasse och sa, du, det där vill jag köpa av dig.
Ja.
Och sen gjorde vi en specialaffär. Men han sa att men då vill jag en påse smörkola av det också. Okay. Och det fick han, det var taget.
Ja.
Och vilket innebar att jag gick ut till konkursförvaltaren och sa att jag vill köpa huset.
Mm.
Och jag betalar det priset och dessutom lägger jag mitt pantbrev. Och då visste jag ju det att ville någon betala mera så de ju lösa ut mitt pantbrev i alla fall. Men jag fick köpa huset. Men sen hade de ju inventarier och det skulle de sälja för 150 000 och det så hade köpt jag. Det var truck och grejer.
Men var det för godiset alltså? Allting skulle jag använda. Men hade du så många anställda som du behöver ett så stort hus då?
Men vi måste ha ett lager.
Du måste ha ett lager. Men du körde allt det själv alltså?
De kom ju med ASG och hämtade pallvis.
Så du körde truck och sånt också?
Jo, jag visst gjorde jag det.
Du kunde allt från början till slut?
Ja, det lärde jag mig. Men tyvärr var det ju så att natten innan vi skulle tillträda så var det inbrott.
Aha.
Och alla inventarier och värde försvann.
Nej.
Och ja.
Ja. Okej. Någon hade nyckel?
Nej, det var uppbrutet.
Inbrott?
Ja, men det är historia nu. Det är historia nu. Det kan vi prata om utan det här.
Ja.
Men där hade jag då alltså alla varor. Jag blev städgubben i branschen och det gick jättebra. Jag tjänade pengar, stora pengar.
Mm.
Och jag var tacksam att jag fick konsten att kunna göra affärer.
Men bodde ni kvar i huset i Hanviken eller flyttade ni sen?
Nej, och vi har bott på Lindholmsvägen 56 hela tiden och jag bor fortfarande kvar.
Du bor fortfarande kvar?
Ja.
Jaha, men din hustru lever inte längre?
Hon dog i somras, midsommardagen. Ja. Tyvärr.
Så ni har ändå haft ett långt liv tillsammans?
Vi hade en vecka kvar till 61-årsdagen på bröllopet.
Nej, det var ju tråkigt. Ja.
Och jag saknar henne oerhört. Ja. Men det är inte mycket.
Nej.
Hon var klar hela tiden.
Vad hette din hustru?
Monica.
Monica, ja. Men hon var allt. Ni jobbar liksom tillsammans med firman.
Ja.
För hon hjälpte till med bokföring också och allt det där.
Hela biten.
Ja, så ni åkte till jobbet?
Vi satt hemma i Vällan i ett kontorsrum.
Gjorde ni?
Sen åkte vi till Radiovägen mellan varven då.
Och levererade ut saker?
Ja, visst. Jag såg till att de fick sina varor.
Mm.
Men som sagt, att det var 87 vi försvann från Radiovägen. Jag behövde huset.
Mm. Men du sa ju att du gick över till fastighetsbranschen.
Ja.
Men det var ju också väldigt mycket att sköta.
Ja, men det visade sig att det kunde bli ännu mer.
Ja.
Så det innebar att jag såg till då när jag fick massa pengar för godisförsäljningen. Så hittade jag ett hus som var ett dubbelhus som vi säger. Alltså två huskroppar alldeles nu vid Årstafältets tvärbanestation.
Mm.
Och det var sanerat med statliga lån. Och nu är vi framme ungefär 1990. Och statliga lånen på den tiden var 0,5%, medan räntorna normalt låg på 12-13-14%.
Men hur gammal var du då? Vilken ålder var du då? Då har du börjat närmare.
Då var jag 52-53.
Ja, det var mitt i livet.
Ja. Mm. Och jag förvärvade ju det där och det var ju inga problem. Jag fick erbjudande av en mäklare. Du kan få två hus här på Söder istället med 70 lägenheter, friköpt tomt. Det här var en tomträtt.
Mm.
Och jag sa det, nej men det, jag kan inte ta mer. Och jag hade erbjudande att köpa jättehus för som hade varit smöraffärer.
Mm. Är det roligt att hålla på med fastigheter?
Ja, det har det varit.
Men håller man på med hyresgästerna eller vad gör man? Eller sköter man hus?
Man gör ju hela biten.
Vad är själva, liksom, vad består de dagliga arbetsuppgifterna av när man är, äger ett hus? Eller äger,
ja,
det
finns ingenting, som är, ingen dag är den andra lik.
Nej, jag kan tänka mig
det. Är alltså, det
lösa problem.
Ja, visst, ja. Du får försöka lösa det vartefter. Men att försöka, det finns ju inget värdefullare än hyresgästerna.
Mm.
Och ja, nöjda hyresgäster är det bästa du kan få.
Ja, du kände dem?
Ja, jag lärde känna alla i princip.
Mm. Hur många hyresgäster blev det sammanlagt som mest?
128.
Ja, det är ganska mycket folk. Hålla ordning på.
Ja, det var, 128 lägenheter alltså. Ja, det var ju de som bodde, det var ju de som hade familjer. Men,
ja. Men jag tänkte, ditt liv här i Tyresö, du pratade förut om, du skulle berätta någon historia om, var det, du pratade om Nyfors, vad var det du pratade om då?
Ja, det var så här att idag är det ju exakt 70 år sedan. Då, när jag fick min lilla lista.
När du började som busskonduktör? Nej, ja,
nej, jag började alltså våren 54.
Ja.
Och det här var våren 50, eller jag, försommaren 54. Det här var våren 55.
Ja.
Då bodde jag, då jobbade jag alltså på Tyresö-linjerna. Då fick jag en lista där det stod NYF.
Just det.
Och jag visste inte vad NYF var, men de talade om att det var Nyfors.
Det var första gången bussen skulle...
Det var Valborgsmässoafton. De hade alltså, de som hade sommarnöje vid Nyfors fick gå ifrån Hanviken.
Aha.
Och fram körde då en liten buss som hade stått i garaget i Vändelsö. Eller Myre, möjligen Tyresö, jag vet inte. Men jag hade aldrig sett den förut. Den tog 20 sittplatser och 10 ståplatser. Det var en enaxlad buss. Och vi körde då här... Och sen svängde vi av vid Bollmora.
Mm. Och var Bollmora, alltså nu pratar vi 50-tal.
Ja, och det var, och bara, det var bara i princip en busshållplats.
Ja, det var en gård.
Ja, visst.
Bollmora gård var en gård. Ja. Myggdalen var en annan gård.
Ja. Passerade
och sen, ja, och sen åkte ni till...
Fortsatte. Det, den väg som vi åkte har jag idag lokaliserat som... Gamla Bollmora gårds, eller Bollmora gårdsväg.
Jaha, okej. Okay. Ja, det kanske så hette jag.
Fast för den var ju alltså inte asfalterad.
Nej,
utan
det var en grusväg.
Det var en sån där, det var en sån där kelskadad väg.
Ja, och Krusboda var ett torp.
Ja, visst.
Ja, som ni åkte förbi.
Ja, då.
Ja. Och sen Nyfors, ja, där fanns det ju lite grejer nere vid vattnet.
Men, ja, visst.
Men ni åkte förbi Fanns det sommarstugor där?
Där fanns det sommarstugor. Aha. Jenny Granbom, då, som jag berättade tidigare, hon som hade blomsteraffären på Götgatan 90, hade en sommarstuga där.
Mm.
Hon talade ju då om att de hade fått gått ifrån Hanviken under hela vinterhalvåret.
Mm.
Men där kom vi då, och när jag åkte ner till Nyfors, Korsvägen då, för till höger gick Nyfors, till vänster mot Tyresö. Det var ju gamla vägen det här ursprungligen. Så såg jag ju ett jättekors stå på höger sida.
Ja.
Och när vi var på väg tillbaka så frågade jag föraren. För jag hade ju aldrig undrat vad det var, det här jättekorset var för någonting. Då berättade han det, att det här hade markis Lagergren.
Just det. Det korset står mitt emot Björkbackens... och äldrecenter på andra sidan vägen där, vid pluggvägen.
Ja.
Och där finns det en skylt som man kan läsa om historien. När de räddades. Eller...
Ja, han fick de skenande hästarna lav. De hade börjat välta sjön, talade han om.
Ja, exakt. Och så ett minnesmärke för att Gud räddade deras liv.
Ja,
ja, det är rätt.
Så det
stod där någonstans på vägen då?
Oh, ja, det stod på en bergklack alldeles i korsningen.
Ja, det jag tror att det är den plats där den står nu faktiskt.
Nej, den är säkert...
Är
den
flyttad?
Ja, jag tror den är flyttad.
Jag tror det, okej. Okay, ja. För det är vi tittar på.
Det, korset är ju kvar i alla fall. Och jag har ju sett det någon gång senare. Men jag tänkte på det att det var...
Men du som har då levt ett långt liv och då bott majoriteten här i Tyresö. Nu är du pensionär. När pensionerar du dig förresten?
22 sålde vi husen. Jag anställde alla tre barna.
Alltså dina barn anställdes i firman?
Ja, jag erbjöd dem att ta anställning och sköta husen.
Mm.
Och,
alla tre blev...
Ja, de fick erbjudande om det.
Ja, och de tyckte det var bra?
Ja, de tyckte att det kunde vara någonting och jag ville väl gärna att det skulle fortsätta, men det visade sig att det var lite svårigheter, samarbetssvårigheter mellan dem.
Mm.
Och så innebar att 2022, 1 april, så sålde vi 5 hus.
Ni sålde hela fastighetsbolaget då?
Nej,
ni sålde husen för sig?
Jag sålde 5 hus.
Ja.
Och Roger, våran son, han fick Tyresöfastigheterna här. Och äldsta dottern, hon fick huset som hon bor i på Stora Essingen. Och våran yngsta dotter, hon fick bara pengar.
För tvillingarna, de är en pojk och en flicka?
En pojk och en flicka, ja.
Ja. Och då, vilket år slutade du jobba, sa du?
Ja.
Eller när gick du i pension?
Ja, 22 slutade jag.
22? Hur gammal var du då?
Ja.
22? Det är för, 3 år sedan.
84-85, sådär.
Så du har egentligen jobbat hela tiden?
Ja, jag gör ju lite grann fortfarande. Nu håller jag alltså på och fuskar med andra grejer. Det har ju varit jätteroligt.
Mm. Men du, idag får du hemtjänst?
Ja, jag får mat från hemtjänsten.
Men vad beror det på? Beror det på att du inte kan laga mat? Eller att
jag,
du inte...
jag är slö.
Nej, det kan
är
du
slö.
Inte, det kan du inte vara.
Jag får mycket god mat.
Ja.
Och jag får träffa folk en gång om dagen.
Ja, det är väl en bra grej. En social grej. Ja.
Absolut, utan tvekan.
Ja.
Jag menar att jag skulle vilja hitta någon mer förening och vara med i.
Ja, det finns många bra föreningar.
Ja, visst, men det gäller ju att hitta någonting. Jag är ju med i några filatelistföreningar.
Ja. Du vet om att det finns ett ställe att träffas här i Tyresö för äldre, vet du om det? Träffpunkten heter
Träffpunkten,
den.
Ja,
har du varit där?
Nej, aldrig varit där.
Det kan jag då tala om för alla som är 65 plus, för det är den kategorin tillhör även jag, att om man går ner till Bolmardalens kyrka, ner mot lekplatsen där, under själva kyrkan på sidan, då finns det alltså en stor lokal som är öppet varje dag mellan 9 och 4, tror jag, eller någonting sånt. Där finns det man kan umgås, det finns alltid fika man kan köpa och sen har de aktiviteter där varje dag, olika aktiviteter. Och jag vet flera som går dit på jumpa eller de har såna här frågor, alltså det är ett sätt att träffas.
Ja, visst.
Så prova det. För bara, och där, det som är roligt med de här gänget som är där, de i sin tur med en massa andra föreningar.
Ja.
Så då, man får ju bra tips om vilka föreningar som... För det måste du märka när hemtjänsten, de bjöd på en... Påsklunch.
De bjöd på påsklunch, alldeles utmärkt. Och det var jag tacksam för. Och som sagt att jag...
Det var kommunen som bjöd?
Det var kommunen.
Och du har kommunens hemtjänst då, eller?
Ja.
Ja. Och har du haft hemtjänst länge förresten?
Min fru hade.
Hon
Min
hade?
Min fru var sjuk i 2 år.
Ja, då behövde hon hjälp.
Hon hade hjälp. Och jag hade själv hemtjänst 2 dagar efter jag kom hem ifrån sjukdom. Jag är opererad för hjärtat.
Mm.
Och, men jag drabbades för ett par år, något år sedan av, det är väl 2 år sedan nu, av jag rasslade så mycket så jag fick inte ligga bredvid min fru i sängen utan du får lägga den någon annanstans. Och jag tyckte att jag låg på en metallplatta på golvet, men vi har ingen metall i lägenheten. Utan de hittade mig sittande i en fåtölj. Och visade sig att de ringde och det var blåljus in till Södersjukhuset.
Oj.
Mm. Och drog för och stod 7 läkare och konstaterade att jag hade både covid och dubbelsidig lunginflammation.
Men du överlevde?
Ja. Visst.
Har du hållit på med någon sån här, har du tränat eller haft någon fritidsintresse förutom frimärken då? Har du haft någon annan sysselsättning?
Ja, jag hade...
Har du varit idrottsintresserad?
Jag försökte ju spela lite fotboll, men det visade sig det att jag hade ingen möjlighet att träna de dagarna som de tränade. För det visade, de hade de... jag hade jobb och de... utan det innebar att jag gick en fotbollsdomarkurs.
Jaha, vad bra.
Så jag blev fotbollsdomare.
Dina barn spelar fotboll?
Ja, lite grann men inte mycket. Men min fru var mycket duktig. Hon spelade handboll och på elitnivå. Hon har spelat i landslaget och har 5 SM-plaketter.
Det var ju bra.
Ja.
Så du har lite idrotts...
Oh, ja, visst. Ja, jag var försinskalare med det gänget och det var jätteroligt. Och heja klacksledare. Och jag kunde ju inte prata tyst så jag överröstar de flesta andra supportrarna.
Ja, för du lärde dig när du var konduktör på bussen att höja din röst, jobba med din röst.
Med klar och tydlig stämma.
Ropar ut alla hållplatser.
Jag vågar inte ta i för då kommer den där att explodera. Ja. Men som sagt att med klar och tydlig stämma.
Ja.
Och jag har jobbat med och någonting som är roligt är det att jag hade... förmånen. Jag har fuskat med aktiebrev. Mm. Sådana här gamla kupongaktiebrev.
Mm.
Och jag köpte då ett brev vid ett tillfälle. Sveriges litografiska tryckerier. Mm. Ett kupongaktiebrev. Du förstår att innan det blev VPC.
Värdepapperscentralen.
Ja. Och databrev. Så var det ju gamla kupongaktiebrev.
Ja, mm.
När jag jobbade på huvudstaden då på 50-talet fick jag ta ut... man fick riva små kuponger för att få aktieutdelning. Och jag fick sitta i stora folieböcker och fylla i alla sådana.
Ja, just det var så att, men, just det, analogt.
Ja, just, ja. Men jag, det här aktiebrevet då, jag visste ju att Sveriges litografiska tryckeri, det var SLT.
Ja.
Så,
du kunde med grejerna också.
Ja, jag fick pengar för det. Men vad jag fick alltså en lista av Anja Lindvall på Länsstyrelsen som visade då att Vattenfall hade köpt upp Drevikens elektriska aktiebolag.
Jaha.
Och de hade betalat aktieägarna här ute för någon spottstyve för aktierna. Men var tvungen att sätta av 34 miljoner till aktieägare i Tyresö, Haninge och Huddinge kommuner.
Aha.
För att deras aktier skulle lösas in.
Aha.
Och jag tänkte det att ja, men det där ska jag sätta igång och leta efter. Och jag jagade och jagade och jagade. Men efter ett tag så träffade jag min goda vän Reidar Lind. Han hade ju elfirma och bodde inne på Fornudden. Och han bad mig om hjälp med deklarationen. Och det gjorde jag ju. Och sen frågade jag honom om han möjligen hade en aktiebrev. Ja visst, jag fick ett där och det visade sig att min gamla portvakt från Götgatan hade han köpt tomten av. Det var ett 50-kronors brev av Drevikens elektriska och fick jag fullmakt av honom att lösa in det där. Och det innebar att jag tog brevet och åkte då till Länsstyrelsen som stämplade in. Visade först Leif Kasterskog som bodde här i Krusboda och sen stämplades det in och sen åkte jag till Länsstyrelsen. Och sen skickade de 25 000 kronor. Och då åkte
jag snackade om bra affär.
Då åkte jag till honom och sen var fick jag en lista på samtliga.
Jaha, vad roligt. Jaha, vilken bra idé. Men vet du vad, Erik Eriksson? Det här är vårt andra program. Och nu har det gått en halvtimme till. Så nu har jag bara två frågor kvar. För att vi kan inte ramla in i alla de här fantastiska affärerna som du har gjort. Men bor dina barn i Tyresö?
Det är så att... Roger, våran son, bor på Strandalén.
Jaha, vad bra.
Jag hittade en tomt 74 och jag frågade Olle Antmark när man kunde tänka sig bygga där. För då var det ju, jag räknade ut att det fanns bara en sak att bygga. Då Bollmora var ju byggt och det var ju bara att fortsätta ut mot Tyresö slott.
Ja,
i Helsike eller de kunde bygga Krusboda hela vägen till Nyfors.
Ja.
Sen kunde de börja bort till slottet och Strandalén och hela vägen. Just Strandalén där han har, där skulle det vara genomfartstrafik för älg. Men det blev två vela tomter.
Ja, vad bra.
Så där bor sonen.
Ja, och, har du barnbarn?
Ja, han har både en flicka och en pojke. Och yngsta dottern, av en del av de pengar hon fick med, köpte hon en villa i Vändelse.
Ja, det har och där har du också barnbarn?
Nej, hon har levt ensam hela livet.
Men det innebär att du har i alla fall dina nära och kära ganska...
Oh ja.
Ja, för det är viktigt, eller hur?
Ja, visst.
Ja.
Stora flickan då, hon fick ju en lägenhet på Stora Essingen. De frågade, kan man få en lägenhet på Stora Essingen? Trygga med skjutsäck. Inga problem, barnbarn har pappa som äger huset.
Ja, det fattar man ju. Ja, vet du vad? Vi måste göra slut då, för jag fattar att det finns
inget stopp.
Nej, jag förstår ju det. Vi ska kunna hålla på i flera timmar till, men jag tänker att vi gör ett avsnitt, men jag tänkte att du skulle få sluta med att berätta vad är det som är bra med Tyresö, du som har bott här majoriteten av ditt liv.
Jag tycker det har varit en mycket trevlig kommun. Jag tycker det har varit en mycket bra kommun och den är expansiv. Jag har tagit kontakt med dem nu om det nya området här och så vidare, Lindalshöjden. Men jag har trivts här, jag har blivit schysst behandlad av alla kommunpolitiker och jag har fått god hjälp av alla.
Av alla tjänstemän som du har haft kontakt med. För vi har haft väldigt mycket, vad ska man säga, vi har haft väldigt mycket lösningsorienterade tjänstemän genom åren som har fått
det har fungerat jättebra tycker jag. Jag har haft det roligt och jag har ju lärt känna mycket folk. Vi har ju haft jätteskojigt med våra dansföreningar. Vi dansade i scoutstugan.
Ja, men jag frågade om du hade fritidsintressen. Ja. Du har kört dans, alltså du och din fru.
Visst.
Var någonstans var du?
Det var så här att...
I scoutstugan?
Ja, i scoutstugan.
Den som ligger vid Fornusparken?
Ja, visst.
Aha, det var så att
Lennart Svensson han som, och Kerstin jobbar ju i Kumla skola och Lennart, de hade färjan. Handel på Södermannagatan. Han var en gammal skolkamrat till mig. Men vi hade på något klassmöte i samband med att våra barn var små. Var det några som frågade om vi var några som dansade. Och det nappade vi på. Så varje torsdag dansade vi i scoutstugan.
Nej, men vad roligt. Då... Ja, nu måste jag stoppa dig. För att annars så vet jag att då börjar vi med 5 nya ämnen. Tack så hemskt mycket Erik Eriksson för att du kom hit för andra gången och berättade fortsättningen på din historia. Och i första programmet berättade du ju om din uppväxt på Söder och hur du hamnade i godisbranschen och sen hur du kom hit och köpte din tomt och alltihopa. Så det kan man lyssna på också, ni som har lyssnat på det här programmet. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Erik, jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.